komplicerat eller okomplicerat är vad vi här ska tala om. Har du tänkt på att i himlen är allt okomplicerat? Är det så? Ja, jag kan försäkra dig att så är det. För där råder Guds vilja fullt ut. Gud står aldrig handfallen och undrar, vad ska vi nu ta oss till? Utan hans rådslut fullgörs till fullt ut, till punkt och prickar. Efter en plan han har träffat inom sig själv. Och det är ju så betryggande att det är Guds plan, Guds vilja som sker, som har skett och som kommer att ske. Ett rådslut utsprunget ur hans inre, ja ett rådslut förenligt med hans väsen. Ljuset är okomplicerat. Medan mörkret är komplicerat. Det känner vi ju så väl genom erfarenhet. När vi vandrar i mörkret vet vi inte vart vi går. Men när vi vandrar i ljuset så ser vi ljuset och kan orientera oss. Och detta har Gud lagt in i skapelsen. Som ett avtryck av honom själv. Nu går vi till bibelordet. 1 Johannes 1:5. Gud är ljus och intet mörker finnes i honom. Och 1 Timoteusbrevet 6:16. Han bor i ett ljus dit ingen kan komma. Underförstått. Utan Jesus. Och hur kan jag nu tillåta mig att säga underförstått utan genom Jesus? Jo, vi tar med från Johannes 14:6 där Jesus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Alltså är alla möjligheter att komma till Gud stängda förutom genom Jesus. Han som har invigt en ny och levande väg in i det allra heligaste, in i himlen, ja in i Guds närhet. Genom sin försoning på Golgata. Vi läste, Gud är ljus och intet mörker finnes i honom. Låt oss säga lite mer om Guds väsen. Ta med ett större avsnitt ifrån 1 Timoteusbrevets 6:e. Och vi läser då från 13:e. Inför Gud som giver liv åt allt och inför Kristus Jesus som under Pontius Pilatus vittnade med den goda bekännelsen manar jag dig att själv utan fläck och tadel hålla vad jag bjudit in till vår Herres Jesu Kristi uppenbarelse vilken en salige ende härskaren ska låta oss se när tiden är inne, han som är konungarnas konung och herrarnas herre, han som allena har odödlighet och bor i ett ljus dit ingen kan komma, han som ingen människa har sett eller kan se, honom vare ära och evigt välde. Amen. Tänk att vi människor genom Guds ord kan få se in i Guds väsen. Honom som ingen människa har sett eller kan se. Han låter sitt väsen uppenbaras för oss genom sitt ord. Så vi behöver aldrig tvivla på vem han är, utan får uppenbarat för oss att han är ljus och intet mörker finnes i honom. Men också hans handlande, han ger liv åt allt, och hans makt, evigt välde, oförstörbart av något som helst. Och så detta med odödlighet. Döden har inget inflytande på honom. Och så detta med Guds son, Jesus Kristus, som dog för våra synder, men uppstod för vår rättfärdiggörelses skull. Gud uppväckte honom på tredje dagen, eftersom det var omöjligt att han skulle kunna behållas av döden. Och vill du veta något om hans väsen, alltså Jesu väsen, så är han uppståndelsen och livet. Han är uppstånden, han lever, han ska aldrig dö igen. Ja, du ser hur Guds väsen och Jesu väsen flyter samman. Det är ett, oskiljaktiga i väsen, gärning och liv. Så okomplicerat, så underbart. Och nu vågar jag mig på påståendet att skapelseverket var okomplicerat. Det var ingen kraftansträngning från Gud att han tänkte, nu får jag sätta till allt jag har och helst lite mer för att lyckas att skapa himmel och jord. Nej då, kraften den låg i hans ord. Han sa det och det vart. Var det ljus? Och det vart ljus. Tänk dig ett ord från Gud, och mörkret skingrades och ljuset lyste klart. Ja, det var skapelsens inledning, skapelsens första dag. Och Gud la liksom grunden för vad som skulle gälla i hans skapelse. Ljuset skulle lysa i mörkret, och mörkret skulle inte ha makt därmed. Så underbart, så okomplicerat. Ett faktum som ingen fiende kan tillintetgöra. Ljuset som intet mörker kan besegra. Låt mig också säga något om det komplicerade mörkret. Det skedde ju ett fall i förhistorisk tid, då djävulen avföll från Gud. Och den position som Gud hade gett honom som ljusbärare. Vi har det beskrivet i Jesajas 14 kapitel. Och i Hesekiels 28 kapitel. Hur denne Lucifer föll från sin gudagivna strålande position som ljusbärare. Han var inte ljuset, men han skulle bära fram vittnesbördet om ljuset. Vittnesbördet om Gud. Men så uppstod högmodet i hans hjärta, och han ville bli som Gud med egen lyskraft, ersätta Gud med sig själv. Men katastrofen var ju total för honom. Nu blev det komplicerat för honom. Komplikationerna kunde inte vara större. Han blev mörkrets furste, utkastad från himmelen, bortförd från Guds närhet, på väg mot den eviga elden som är tillrädd åt djävulen och hans änglar. Och undervägs vill han dra med sig allt och alla ner i fördärvet. Han kommer till oss människor som tjuven som själ slaktar och förgör. Uppträder i olika skepnader, ibland som ett rytande lejon och söker vem man kan uppsluka. Och ibland förskapar han sig som en ljusets ängel. Han kan inte och har aldrig kunnat skapa något som helst. Men han förskapar sig, alltså imiterar ljuset. Och hur han än gör så för han in fruktansvärda komplikationer i människosläktet. Livet blir så komplicerat för var och en som följer honom och vandrar i mörkret. Den okulta världen talar om ljus som bara är mörker. Det börjar med ett bedrägligt sken som förmörkar sinnet och mer övergår mot ett kompakt mörker. Jesus beskriver detta komplicerade tillstånd som: om ljuset du har i dig är mörker, hur djupt blir inte då ditt mörker? Men så finns det, Gud vare lov, motsatsen till ljusbärare som bär fram vittnesbördet om Gud, ja, vittnesbördet om Jesus Kristus. Vi har det i föregångaren Johannes Döparen, om vilken det heter: inte var han ljuset, men han skulle vittna om ljuset, det sanna ljuset som lyser över alla människor skulle nu komma i världen, alltså Jesus Kristus. Och där står han, denne Johannes Döparen, och pekar på Jesus och säger: se Guds lamm som borttager världens synd. Och sedan har detta vittnesbörd burits fram av redskap som inte med någon egen lyskraft burit fram vittnesbördet, men som med utstrålningen från Jesus fått bära fram detta evangelium, Guds kraft till frälsning för var och en som tror. De har upplevt hur ljus har uppgått i deras hjärtan, och de har fått bära fram detta underbara budskap som strålar fram i Kristi ansikte. Så okomplicerat, så underbart. Adam och Eva hade en underbar gudsgemenskap innan synden kom in i deras liv. Och Gud varnade Adam innan Eva skapades om syndens konsekvenser, då han säger: av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta, ty när du äter därav ska du döden dö. Och denna kunskap förmedlade sedan Adam till sin Eva, så hon var aldrig ovetande om vad som gällde. Och nu tror jag inte att Gud tjatade på människorna och varje dag sa till dem vad de fick och inte fick göra. Utan denna innerliga gemenskap medförde att Gud behövde bara säga en enda gång vad som gällde. Och det satt där i deras medvetande, ja i deras hjärtan. Att man sedan föll i synd är ju en följd av att man lyssnade till ormens bedrägliga tal och i tvivel och otro vek bort ifrån Guds ords klara anvisning och gjorde vad Gud hade sagt man inte skulle göra. Olydnaden var alltså orsaken till syndafallet och den har sin grund i tvivlet och otron. Började nu Gud att tjata på människan? Nej, han hade en långt bättre metod än så. Hans uppsökande kärlek. Och det finns väl få steg som tagits här på jorden som är så allvarsmättade, så gripande, så kärleksfyllda. Som när Gud vandrar människan i möte mot kvällningen där i lustgården. Nog kan jag tänka på människans flykt med de ohållbara fikonlöven omkring sig. Men det som står kvar och som står tydligast från den här berättelsen, det är dock stegen Gud tog människan i möte. Det ligger i syndens natur att skylla ifrån sig. Det är alltid någon annans fel. Adam skyller på Eva och Eva skyller på ormen. Och även om orsaken till att man skyller från sig har hänt, så kan man aldrig frånsäga sig sitt eget ansvar. Och Gud som är nåderik, han är också rättvis. Han tar först itu med ormen innan han tar itu med människan. Och så heter det då. Då sa Herren Gud till ormen: eftersom du har gjort detta, var du förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta i alla dina livsdagar. Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Denna ska söndertrampa ditt huvud och du ska stinga den i hälen. Och så arbetar Gud med förebilder som ska fullbordas med Jesus Kristus. Kvinnans säd ska söndertrampa ormens huvud. Vi brukar kalla detta för ett löfte, ja Bibelns första löfte. Men det är också ett domsord uttalat över mörkrets första, den gamle ormen. Hans huvud ska bli sönderkrossat, söndertrampat av kvinnans säd, som är Jesus Kristus. Ett löftesord för människan, ett domsord för den gamle ormen. Jag såg. Precis så är Guds ord. Vilken makt ligger inte i detta? Vilket fullbordande i Jesus Kristus. Som tog itu med all ondska, ja med djävulen själv, och vann en evig seger. Och denna makt med seger över fienden ges oss genom mottagandet av Jesus Kristus. Det som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn åt den som tror på hans namn. Och det har blivit födda av Gud. Och detta ord om kvinnans säd blev givet till de första människorna som ett löfte, ett löftesord, lika säkert som dess fullbordan. Ty Guds ord kan aldrig bli om intet. Ja, Gud lägger vägen in mot Golgata med oerhörda förebilder. De som trodde på dem och handlade efter dem upplevde Gud i sina liv. Och även om fullbordandet skulle ske i framtiden så låg kraften där i Guds ordet, i löftena, som de kunde tillgodogöra sig genom tro. Och vi som lever efter att Jesus har fullbordat allt, vi kan på samma sätt genom tron motta denna underbara frälsning som Jesus vann åt oss då han gav sitt liv till lösen för oss. Där på Golgata och förde liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangelium, glädjesbudskapet om honom. Och det är inte tjat på tjat, gnat på gnat, lite här och lite där. Utan det är andefyllda ord, livgivande ord, ja Guds ord. Evangelium om Jesus Kristus. Guds kärleksförklaring till dig. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var och en som tror på honom skall inte förgås utan ha evigt liv. Det är okomplicerat att bli frälst, så okomplicerat att jämväl den fåkunnigaste ska kunna finna vägen. Men är inte porten trång och vägen smal? Jo visst är det så. Men just här i ligger det okomplicerade, nämligen det att frälsningen finns bara i Jesus Kristus. Det finns bara ett namn under himmelen bland oss människor givet, genom vilket vi kan bli frälsta, Jesus namnet. Och var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vi behöver inte söka en massa namn i kurser och självförbättringar, i meditation, yogaövelser, andliga resor och övrig okultism och bli bedragna i förskapandets bedrägliga sken. Nej, vi får komma till Jesus som vi är och så tar han itu med våra liv. Vi får komma till Jesus och uppleva att vi får gå från mörkret till ljuset, från död till liv, ja, från Satans makt och till Gud, och uppleva en frälsning, Jesu frälsning, som innebär ett helt nytt liv, ett liv i gemenskap med Gud.
Eva, dig möter, käre vän, här på din vandringsstig. O, säg det då till frälsaren. lär sig att vem som helst av Herren nåd begär skall från all synd och nöd bli frälst och vara där han är. Om du av vänner misskända om världen dig beled, din frälsare är likväl när och lyssna när du ber. Och det ska ske att vem som helst av Herren nåd begär skall från all synd och nöd bli frälst och vara där han är. Och har du varit barn en tid åt Gud så.